en podcast från Aftonbladet.
I samband med starten av Allsvenskan så kommer vi från och med nu öppna upp alla nya avsnitt av Allsvenska podden. Du kan fortfarande lyssna helt reklamfritt hos Podmi med Podmi Premium.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Allsvenska podden är tillbaka och i den här veckan är jag, Daniel Kristoffersson och Per Boman som ska ta er igenom det här avsnittet och vi har rätt mycket att avhandla förutom en dramatisk eller två dramatiska semifinaler i cupen. Så har du, Boman, varit på upptaktsträffen. Vi har ett silly-segment här, ett silly-special som vi har i varje avsnitt. Men vi börjar väl ta en liten kort rapport då från allsvenska upptaktsträffen. Hur var den?
Ja, den är ju förr om åren då för 15, 20, 30 år sedan, långt innan jag började.
Det var lite action.
Ja, långt innan jag började, då var det ju spritfester och
Finlandsfärja till och med.
Precis, nu är det ju klart lugnare omständigheter då i någon typ av, känns ju som en... att Sveriges kommun och landsting håller en konferens typ.
På sin höjd kan Nordin Gerzik och Astrid Ajdarevic bjuda på något roligt utspel. Men...
ja, nej, men det var ganska lugnt. Om jag ska ta någonting som jag reagerade kanske mest på, då var det ju Andrea Möllerberg, SVFF, generalsekreterare, ja. Som var ju framme uppe på scen och så. Och jag tänkte på det tidigare att hon är ju, måste jag säga, ovanligt yvig i sin retorik för att ha en sån maktposition. Tycker att hon, om man ska uttrycka det, jag tycker att hon verkar är ganska känslosam i
styrd.
Ja, det är svårt att säga, men jag tycker att hon är oprecis i alla fall i sina uttalanden ibland och att hon liksom agerar ibland jag vet inte vad jag ska kalla det, impulsivt eller någonting. Jag tycker att, eller så är hon bara jag tycker hon är oprecis i sina uttalanden på ett olyckligt sätt ibland. Jag tycker till exempel att det var liksom det här med att ett av de svaga argumentet för VAR som jag har hört, som sa att VAR kan stoppa det värsta externa hatet och mordhot och sånt. Jag tycker det var liksom klumpigt uttryckt och jag har tänkt på det vid andra tillfällen att hon inte alltid är så väl avvägd. Alltså. Sen så måste man få tid på sig att komma in i en ny roll och så, ja. Och så vidare. Men i den rollen där man är så under lupp så att säga, så krävs det ju, man får gärna vara, slå hårt och vara tydlig och rak, och det får gärna vara det är ju en dröm för tidningarna med rubrik och så, men man måste vara väl avvägd tycker jag liksom, och sådär, och än så länge så upplever jag ibland att det är lite slarvigt uttryckt och sådär.
Hur var det mer då? Jag fick göra de klassiska allsvenska tipsen här, vad...
Ja.
Ja, det kan väl inte vara något annat. Jag såg ju att Malmö var ju stor favorit såklart. Men sen såg jag att i alla fall vi i presskåren hade Djurgården som tvåa, va?
Yes, stämmer.
Och sen var det väl Elfsborg som trea.
Ja, exakt. Och jag tänker mycket, jag gjorde ett eget tips ju här om veckan. Och då hade jag ju Malmö etta, Djurgården tvåa, AIK trea, Häcken fyra, Elfsborg femma. Och sen hade jag Bayern sexa, vilket kanske nu efter matchen mot Blåvitt är lite för högt kan man ju känna, men så att det som jag tycker var tråkigast med det här liksom allmänna tipset, och det är ju väldigt många som röstar där vid, så det ja, jag vet inte, men då var ju att båda nykomlingarna var liksom då
skulle åka ur
15-16. Det känns ju trist med tanke på att jag menar, det är ju större chans, alltså sista åren går man igenom statistiken så är det tydligt att nykomlingarna har väldigt goda chanser att klara sig kvar. Att det är i princip oftare att båda klarar sig kvar än att någon åker ur nästan sista åren. Så att jag skulle säga att det är givet att något av ESK och Gais kommer klara sig kvar. Nu valde jag Gais på nedflyttningsplats i mitt eget tips och att ESK klarar sig kvar. Men...
vilka åker du då i detta?
Ja, det var jävligt svårt. Alltså. Det var mycket svårare med bottenstriden i år jämfört med toppstriden i mitt sätt att se på det. Jag satt och bollade. Jag hade långt gångna planer på att skicka ut Värnamo faktiskt.
Ja, det är det många som jag har haft också.
Ja, mycket för att de har tappat som stadga med både tränare och Oskar Johansson, men också mittbackar liksom, som det ser jävligt tunt ut på de positionerna. Så att jag var beredd och funderade på det, men sen kände jag, vad fan, de kom femma för året. Man ska inte underskatta grundspel. Man ska inte underskatta de här 10-15 spelarna som trots allt har fått en riktigt fin allsvensk rutin och som är, håller en hög nivå, liksom, kanske inte individuellt alltid men som lag betraktat. Så att jag kände att ja, jag sätter dem på kvalplats, inte att de åker ur. Så jag tog faktiskt BP, vilket, ja, vilket jag inte är helt säker på såklart, men för jag tror på BP som en kraft på lång sikt verkligen, men jag kände trots allt att jag tycker jag saknar liksom tydliga poängspelare i laget. Men ja, visst, Vasic, Fritzson gör en del, Jensen och så, men jag saknar ändå, jag menar, Rasmus Örqvist har väl varit, som jag förstår det, center i vissa matcher eller någon typ av anfallsspelare. Men jag är tveksam till många lag av de 5-6 sista, men man måste välja något och då valde jag Gais och BP.
Jag tror det är helt sjukt. Det här är faktiskt, vi har inte pratat ihop oss här och vi har inte gått igenom. Jag tror jag är exakt samma. Mm. Nu vi har ju fått skicka in det till, till Johan Larsson här, vår eminenta redaktör, Bibeln. Det här är mitt sluttips. Malmö, etta. Djurgården, tvåa. AIK, trea. Elfsborg, fyra. Hammarby, sexa. Eller Hammarby, femma. Kalmar, sexa. Häcken, sjua. Åtta, Norrköping. Nia, Mjällby. Tia, Halmstad. Elva, Sirius. Tolva, Västerås. Tretton, Göteborg. Fjorton, Värnamo. Och så åker du då BP och Gais.
Ja, nej, men då kan vi säga att vi skiljer oss åt att jag tror ju faktiskt lite mer på Blåvitt än vad du tror i år, lite mer, och du tror mer på Norrköping än vad jag tror. Det är väl tydligt, och sen så ja, annars var det ganska likt får man säga.
Ja, men det är ju svårt att tippa någonting annat än Malmö med tanke på vad man har sett, och dels så det man har känt tidigare år när man har tippat är att man har haft en förmåga att överskatta kuppresultaten, men samtidigt Malmös går ju liksom inte, även hur man än vidare och vänder på det, så vore det konstigt att inte tippa dem med tanke på dels att de har en bred trupp, jag kan inte se att Europa ska förstöra det, dels att de kan ju faktiskt spetsa truppen också om de skulle vilja det, om de skulle få någon skada eller sådär, så att logiskt. Och Djurgården, ja, har ju gått från just att vara helt utskällda, Kim och Tolle ska vara sparken, Bosse ska ha avgå, till efter tre torsk i träningsmatcherna till att liksom vara liksom i cupfinal mot Malmö, säkra en Europaplats, och ser ju ruskigt stark ut också. Just att de har, ja, men dels kommit tillbaka från den här svackan och dels kom tillbaka mentalt efter AIKs kvittering där i sista sekunden i semifinalen. Så att det känns ju som att Djurgården håller på att bli lika stabila där som de var 2022. Och att Bosse Andersson just nu då ser ut att ha gjort rätt som behåller Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då går vi direkt på första semifinalen då, Malmö Halmstad BK. Där sa jag ju när jag var med i rockklassiker sporten, jag trodde att HBK skulle göra att det skulle bli svårare för Malmö än vad jag trodde. Man fick ju rätt efter första halvlek då, men sen så exploderade jag i en totalt dominans för Malmö, och HBK stod ju väldigt lågt och det blev ju en överkörning där. Botheim gjorde två mål, Kiese och Botheim spelade tillsammans, värt att notera. Sen reagerade jag på en grej förresten som vi kan ta, som Henrik Rydström sa på upptaktsträffen. Det var att ingen i Malmö FF kommer starta varje match eller kommer spela varje match. Det är ju, och så kommer det säkert bli.
Ja, verkligen. Nej, med tydliga besked, och det är väl bra att han sätter den linjen. Jag skulle säga att den enda, som jag har sagt tidigare i program, den enda spelaren som jag tror kommer verkligen starta i princip allt är Nuno Nasi, fram till att han sticker i sommar, vilket jag antar att han gör. Men utöver det så blir det ju, så får alla acceptera det, och jag tycker det var jäkligt intressant att fundera på det, för jag trodde att det skulle absolut vara ett undantag att Malmö körde två anfallare. Men nu är det ju så som att Andreas Johansson i HBK mittbacken nu tyckte det är bra att det var ett jävla, alltså när man försvarar sig lågt mot Malmö, vilket många vill göra, och när de kör två stycken nio på det sättet, så skapar det så mycket mer problem än vad man är vana vid. För jag var imponerad av att Malmö, trots att de har två stycken anfallare som inte är jätteinvolverade i spelet, ändå lyckats upprätthålla sitt kombinationsspel. Man fick snurr på det, bra fart, bra rörelse, bra platsbyten. De lyckades med det trots att de, så att säga, har en man mindre i uppbyggnadsspelet liksom. Och det är ju inte givet. Nej. Och så samtidigt då kan man lägga på ett ännu vassare inläggsspel. Inte minst Stryker Larsen har varit väldigt fin i det än så länge. Bussanello var ju väldigt bra förra året på det. Nu har de Stryker Larsen också på andra sidan. Och dessutom då även ännu bättre på fast situationer. Så de kan lägga till de typen av tunga vapen till sitt redan överlägsna spel. Då är det ett jävligt svårt lag att hantera. Så att jag tyckte att det var... jag tycker det är spännande att de... Ja, det är ett helvete helt enkelt, för jag menar de här lagen som har ändå, det är ju ganska många lag som har lyckats frustrera Malmö, inte minst under 2023 genom att spela på det sättet. Och nu då, det blir svårt att hantera dem.
Nej, men de gjorde ju 1-0 där, Botheim i 50 minuten, Lasse Berg Jonsson som ser fortsatt stabil ut i 53, sen 70 och 73, så var liksom ingen snack. 4-0 till semifinal, svårt att snacka bort en sån insats, så att det är inte så mycket att säga mer om att Malmö kommer fortsatt vara stora favoriter mot Djurgården i finalen. Och sen blir det spännande att se vart den spelas, det har varit mycket snack om det.
Ja, precis. Och det är väl det, alltså, jag har skrivit det någon gång tidigare i någon krönika för något år sedan, så att, och det är väl ingen, såklart ingen enorm spaning direkt, men det finns ju egentligen bara Malmö FF favoriter mot alla svenska lag i alla sammanhang, bortsett från mot Djurgården på Tele2 Arena. Annars skulle jag säga att Malmö är favoriter mot alla lag, alltid. Men jag anser inte att man kan säga att de är favoriter om guldfinalen spelas på Tele2 Arena. Då, det är enda gången det möjligen är, då ska jag säga att det är 50-50. Mm. Kanske liten fördel för Djurgården faktiskt, sjukt nog. Men man måste faktiskt ta den. Man måste ta Rydströms facit mot Lagerlöf och Bergstrands. Mm. Bergstrand i beaktning som har ju varit uselt generellt sett. Och sen så måste man ta att Djurgården har ett sätt att spela som är obehagligt för Malmö på Tele2 Arena. Vi har så många exempel på det, så att det är givet liksom. Så att Malmö och FF är storfavorit i alla andra sammanhang, bortsett från på Tele2 Arena mot Djurgården. Mm.
Om vi tar just då AIK-Djurgården på Friends, så blev det ju en gastkramning och det blev mer spännande än vad man trodde på förhand. Jag trodde att AIK skulle gneta till sig en 1-0-seger och sådär, men det blev ju en helt annan matchbild. Men om vi börjar bara att ta Lukas Bergvall, vilken fantastisk insats, vilken fantastisk spelare han är. Samma sak med Jakob Vidal Zetterström. Bergvall gör ju 1-0 då där på hörna och jag tycker Djurgården spelar väldigt bra fram till att de byter ut Samuel Leachholm där mot Albin Ekdal. Då blev det, tappade de lite grann där, för att AIK tar över sista 30. Mm. Och sen så får man ju den här kvitteringen åt 1-1. Och jäklar, vi sitter ju bredvid några av de mest hängivna AIK-supporterna, alltså inte om man räknar bort då, norra stå såklart, och de förde ett jävla liv, och det var kul att se glädjescenerna där, för de var helt galna där, de sprang och nästan hoppade in på pressläktaren. Så det var eufori där då, men sen blev det ju ganska tyst då när Djurgården till slut vann på straffar. Man får säga Jakob Vidare Zetterström gör ju några riktigt vassa räddningar där i slutet av matchen som räddar kvar Djurgården då. Och sen så gör han ju kanske den sjukaste räddningen just på Pittas nick. Den är ju på väg in, den räddar ju nästan bakom sig.
Det går då Banks-känsla
på den. Ja, verkligen. Men det jag tar med mig då, det är ju dels Djurgårdens Lukas Bergvall och Zetterström, och sen att man hämtar kraft i det här mentala från att AIKs kvittering där i sista sekunden, och att liksom då tänker man att de ska sjunka ihop, men att de ändå lyckas vinna på straffar. Sen tycker inte jag att AIK är dåliga, de är riktigt bra sista halvtimmen, och jag tycker det finns liksom en helt annan stabilitet i AIK 2024 än det gjorde förra året. Jag tror att Henning Berg är en alldeles för bra tränare för att AIK ska göra ett fiasko år igen. Sen tror jag väl bara handlar om att minst topp 5 tror jag de kommer. Sen vilken position de kommer hamna på, det får vi se till slut. Vad är din känsla efter derbysemin?
Nej, men det är väl en bra sammanfattning tycker jag. Om man börjar med Djurgården, så reagerade jag ändå på att jag upplevde att Samuel Leachholm och Rasmus Kyller, delvis samma som i Bergvall då, men vann mittfältstriden mot Celina och Saletros. Tyckte att Djurgården hade en annan... alltså i bollinnehavet första timmen då, så nämner en helt annat lugn, en helt annan förmåga att spela sig ur press, en helt annan förmåga att vila med bollen, att inte bara köra på, vilket man lätt kan göra när man har den här vildsinta atmosfären, utan att de ofta vände tillbaka, började om, frustrerade AIK, vilket gjorde att AIK fick i sin tur jättekorta anfall, tappade mycket uppspel, fick hela tiden börja om i pressspelet och tyckte att Djurgården hade ett jävla starkt grepp faktiskt första, inte i princip hela, inte hela tiden i varje situation, men överlag första timmen tycker jag att de var jävligt imponerade av. Mm. Inte minst Samuel Charm som du sa och Lukas Bergvall då. Så det var starkt att se, för det, jag tror att det gav sådana som Gulliksen, det gav sådana som även Bergvall då, sådana som Samuel Dahl och andra yngre spelare. Jag tror de fick en jävla kraft av att kunna utgå från den trygga grunden. Så att det är sällan jag ser Djurgården spela med ett sådant, en blandning av beslutsamhet och mod och metod liksom som de gjorde. Så det var en vuxen insats tycker jag. Och med det sagt, så som du sa, nej, AIK behöver inte heller skämmas för insats, för sin insats. Det var liksom en bra prestation och de, ja, även om jag tycker att de liksom, om man tar att de var delvis underlägsna Djurgården spelmässigt under stora delar av matchen, så är ju det som är jävligt positivt för AIK att de fortsätter skapa minst lika eller till och med farligare chanser än Djurgården delvis under matchen. Det är ju en jävla styrka liksom, att även om spelet inte sitter 100% och att Saletros och Selina kan inte kontrollera allting, så lyckas de komma fram i tillräckligt bra chanser via sin offensiv, och det tycker jag är faktiskt lite av ett styrkebesked att de gjorde det. Så att, jag menar som du sa, att Djurgården var helt starkt, att de mentalt inte sjönk ihop. Det hade varit rimligt att de bara liksom tappade allt i första förlängningskvarten, men de spelade upp sig, de var ju bra där, Djurgården hade relativt bra kontroll, men det var Tahar som hade den farligaste chansen när han kom loss och sköt ett vänsterskott som vid det sättet de räddade. Så att jag tycker att det var AIK kan ta med sig en del positiva saker också.
Verkligen, sen fanns ju några besvikelser då. Dennis Hymmer tyckte var rätt kall. Jag tycker att Koulibaly inte har visat någonting hittills. Nej. I AIK. Tog bort han, för jag hade han som given i mitt allsvenska fantasy som vi ska gå in och spela på Sportbladet när det drar igång. Han tog jag bort. Där finns det ut. Sen tycker jag Mats Dykersen blandade och gav lite grann. Men många som såg han totalt, men jag tycker ändå det kom en del chanser på han, och han lyckades med en del. Sen slog jag bort för en del, för han märker att han inte är den mest tekniska med fötterna, slog bort en del.
Han är ju aktiv offensiven alltid.
Verkligen.
Han är ju alltid så, men om jag ska jämföra han och Samuel Dahl i matchen, så tycker jag Dahl gick vinnande. Men man ska ta de situationerna, det var ju jävligt, jag tycker det var en sån grej som en rutinerad spelare inte ska göra. Det var ju inte så att det var något övergrepp direkt, men det var jävligt dumt att sparka på en liggande spelare.
Risken blir ju där att en PT-domare tar ut rött kort där för att han gör en eftersläng.
Och sen så har vi ju också då
Björnström.
Och där
ska man nästan vara ett rött.
Ja, det tycker jag. Så att det var ju, jag får gärna säga att AIK kom undan ganska tydligt.
Det var många djurgårdare som efteråt var vansinniga, tror jag, på Allergi. Och sen det här hånet som Gulliksen gör, som tycker jag bara är skönt. Ja. Jag menar, jag har ju någon polare där som sitter både eller som står fanatiska djurgårdare och AIK. De menar ju på också att, ja men fan, supporterna häcklar ju spelare, de får ta det, hör till lite det här spelet också, att Gulliksen, man får håna tillbaka, det behöver liksom inte vara på liv och död.
Nej, det var ju heller ingen obscen gest.
Nej, det var lite med glimten i ögat.
Ja, precis, liksom. Sen är han verkar ju onekligen vara en ytterst speciell karaktär liksom, med Gulliksen. Han är, och det är ju, vi försökte prata med honom efter matchen, men han gick ju bara igenom mixade
det är solen, lite synd. Att, ja. Alltså, om man ska göra så, då får man stå upp för.
Ja, men han hade,
får bara smita undan.
Exakt. SVT hade han sagt att han bad om ursäkt och sådär. Men han gick ju bara skrivande pressen gick han förbi. Så jag tror att han är en. Men det är ju det som, jag kan ju köpa den poängen som jag sett att en del Djurgårdar har haft, att de får in den typen av, alltså Djurgården har ju varit ett ganska vattenkammat lag.
Exakt. I ganska snälla många pojkar.
Ja, ganska så. Och det här är ju en kille som skiter i det liksom. Alltså han verkar oberörd, och han var, tycker jag, väldigt bra spelmässig matchen också. Han har en liten låg tyngdpunkt, men som verkligen satte in den lilla, de få kilon han har i alla duellen liksom, och behöll bollen och lyckades lugna ner spelet och även avancera i farliga ytor när läget uppstod liksom. Så att jag var helt imponerad av hans.
De har ju haft några sådana där karaktärer, fast då har det ju ballat ur och blivit fiaskorna. Tänker på Jura Movsivjan som var ju total flopp. Asit Ajdarevic var ju också en sån där karaktär, men han var ju också flopp. Det har funnits några till sådana där också. Men jag hoppas att Gulliksen är lite mer balanserad och kan ha lite glimt i ögat med att han levererar även på planen. Ja, men det är väl förtjänt ändå, får man säga, att de kommer till finaljuren då. Man ser till hela svenska cupens gruppspel, och de har gjort det väldigt bra, släppt in väldigt lite mål och varit väldigt bra offensivt också. Ser ut att ha en väldigt bra trupp, och jag menar, får de behålla alla nu spetsare nu med kanske en eller två vassa offensiva krafter, då ser det ju riktigt bra ut.
Ja, det tycker jag. Sen så är det kanske värt också ta upp det som Andreas Unger på Fotbollskanalen. Han stod ju bredvid, han var ju sån här, eftersom de sände matchen så var han en sån här ringside reporter liksom. Ja. Så han stod ju bredvid Djurgårdens bänk då.
Ja.
Och för det har ju varit ganska mycket snack, vi är ju många som har spekulerat, funderat kring hur Magnus Eriksson och Albin Ekdal, hur de tar faktumet att de är så tydliga.
Ja.
Icke första val, så att säga. Bänkspelare liksom. Ja. Och då skrev han ändå någonting om att de var jävligt taggade liksom, att de ställde upp för lag. Alltså extremt stöttande, var ute och peppade och försökte vara viktiga ledare trots att de inte är på planen. Och det är ju inte självklart. Så det tycker jag ändå var en rätt intressant poäng han hade där vi faktiskt.
Det är svårt att se Magnus Eriksson flytta från Stockholm. Jag tror han hade typ köpt nytt eller hus ute på Ekerö där, så det är i så fall någon, det blir BP då i så fall som skulle bli aktuellt, men nej, det är svårt att se det.
Ja, när jag tänkte på det där med, det var ju där Värnamo som kom.
Vad ska jag,
det skulle vara
Värnamo, skulle han fast pendla dit?
Ja, jag vet inte, men
bo där med familjen, fast skulle det gå?
Ja, men det jag tänkte på är ju att jag vet ju att han och Simon Tern tycker om varandra. Jag vet inte om det skulle vara en sån koppling eller så, de har ju sedan Malmö-tiden, jag vet att de har en bra relation och så. Jag vet, det var det enda.
Men ska han åka och sätta sig i Värnamo då liksom,
nej, jag vet inte fan.
Och liksom kämpa i botten av allsvenskan?
Nej, jag vet inte.
Jag skulle bli förvånad. Men vi får se vad som händer. När vi ändå är inne på Värnamo, Magnus Eriksson får säga, var ett väldigt överraskande rykte. Då kan vi ta en ännu mer överraskande övergång som blev klar idag. Tommy Vaiho, klar för IFK Norrköping, blev officiellt idag. De har liksom lite harpanik där, Norrköping på målvaktssidan, och Vaiho får snöra på sig handskarna igen. Vad säger vi om det? Det är väl en rätt stabil Vaiho är väl pålitlig, så det är väl en bra backup.
Bra backup, absolut. Det är ju intressant där, för där har ju Norrköping också David Andersson.
Bosse Anderssons
son har ju varit lite reserv också. Han är ju ung, född 03 eller 04 eller sådär. Så att de behövde kanske få in, de har ju haft, det är sjuka med Norrköping, de har haft en jävla stor målvaktsuppsättning, med minns rätt, med massa unga målvakter. Nu har ju de många försvunnit på ett bräde.
Ja.
Så att det är väl, behövde de få in en kille till, så Vaiho som reservmålvakt tycker jag absolut går sällan bort sig.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Med Norrköping då, de har haft ett första möte med Magni Fannberg, tidigare sportchef i IK Start, totala krisklubben i Norge, där han lämnade då mycket på grund av att det varit stor turbulens där och så. Han har varit utvecklingschef i AIK, han har varit utvecklingschef i Brann, han har varit tränare i BP, han har varit alla jättemånga roller i BP då, men nu, som jag fattade som, så har de väl diskuterat ett första möte då, och han ska väl vara någon form av komplement till Tony Martinsson, kanske lite som teknisk direktör som von Heine är i Hammarby då, men även liksom stött upp med rekryteringar och sådär. Så, men vi får se om det blir där, men de har haft ett första möte och känt på varandra, så får vi se vart det utvecklar sig och hur det blir. Men det känns väl också som att Norrköping går mot mer det här det alla klubbar gör nu, att man inte bara har en sportchef som styr och ställer, utan man vill ha lite mera, man vill ha flera som kan utveckla strategier, som kan hålla på med analys och scouting och bygga upp ungdomssidan och allt sånt där. Så att
känslan är ofta att man vill ha en wheeler och en dealer, bilhandlare, försäljare typ som sportchefen, med kontakterna med folk och telefonboken, och sen ska det finnas någon
som är mer uppstyrd
och mer uppstyrd akademiker på något sätt ovanför som håller sportchefen i tyglarna. Sen får man se hur ofta den här magistertypen som ska vara då runt omkring sportchefen, hur mycket de har i slutändan att säga till dem egentligen mot sportchefen.
Det är väl att det ska vara ett komplement.
Ja, exakt.
Till då så har ju Degerfors också lånat Alper Demirol. Har väl inte haft någon lycka i Hammarby så här långt. Varken övertygat Marti eller Kim Hellberg att han ska vara startspelare. Känns det som en ruggigt bra värvning för Degerfors. Och en chans för Demirol att visa vad han går för. Liksom. Där ska han ju vara en tongivande spelare i Superettan.
Ja, men kul med Degerfors att de fortsätter vara pigga med förstärkning. De tog ju Kevin Holmén har väl varit fin sen han kom dit och men bra, det är lätt för en sån klubb som Degerfors att bara falla när man väl åker ur, men de har ju verkligen skött om sin degradering på ett starkt sätt.
Och sen då så var det Toto Svenska som skrev efter derbyt om att Tokmak Nguyen är aktuell för Djurgården. Han spelar nu i Ferencvaros, offensiv 30-åring. Jag har väl haft en del skadeproblem och sådär. Vad jag fattar det som så har han väl lite för höga krav gällande sign-on just nu då, men det borde gå att lösa med tanke på att jag tror inte han har någon framtid i Ferencvaros och så spelar han själv vill till Djurgården, så att där hoppas Bosse Andersson och Djurgården lösa det ganska snabbt. Spännande att se vad han har ju figurerat i väldigt många sammanhang. Tokmak är från Norge och har spelat där, men har ju varit aktuell för en del klubbar lite titt som tätt här. Ett namn som man har fått upp i en del övergångsfönster här framöver. Så får vi se om Djurgården lyckas landa han, och vilket hoppas på. AIK har också presenterat Eskil Ed från Lilleström. Han blev lösningen på vänsterbacken. Där har det ju varit en ruggigt lång process med att hitta en vänsterback. Man skulle först ha en svensk med tanke på, eller först skulle man ha en portugis, João Mendes då, från Portos B-lag. Men där blev lite chall med utlänningskvoten, så då ville de ha en svensk, gick på Adam Andersson. Nu tar de Eskil Ed från Lilleström. Då blir det ju att det blir en till utländsk spelare. Så jag gissar, eller jag vet att Colin Sichenny är på väg bort. Han och Henning Berg går väl inte så där jättebra ihop. Så jag tror att i HJK Helsingfors var intresserad av att ta Colin. Så att gissar man att han lämnar snart med tanke på utlänningskvoten där då. Det är väl Djurgården som har kvar lite att värva. Blåvitt ta in Paulos Abraham. Så man fattar det som så har ju Paulos Göteborg då som första var och vill helst dit. Sen ska väl klubbarna komma överens, som jag fattar det så låg Blåvitt ganska bra till där och slutförhandlar då, och att Ola Larsson är där som känner Paulos Abraham väldigt bra. Så att det blir spännande att se. Det har varit lite grann där med Universal också. Men han har ju dem. Men om det blir en utlåning då, som det har fattats om, då behöver man kanske inte ha så mycket med agenter att göra. Och sen har väl Fotbolldex skrivit också om att han kan bryta med Universal om för att få till en övergång. Jag vet inte.
Okej, han har fortfarande dem. Okej, jag tror, för det var ju där snarare, för Mirandus var det då att han hade brytit och sådär. Ja. Så det är klart att IFK Göteborg måste fundera på hur de förhåller sig till det i så fall. Men som jag förstår, då har de varit lite svävande i hur de ser på det jämfört med andra klubbar. Ja. Så det blir intressant att vad de
men sen är det är ju en skillnad också, just som AIK har liksom värva så många och har liksom akademitränare som tillhör dem, än att låna en spelare. Man kanske inte jag tror att
det är
en jävla skillnad.
AIK erkände ju själva att de hade tappat kontrollen delvis över sin verksamhet på grund av att de kände att de hade möjlighet att fatta sina egna beslut alltid, och det är ju en jätteallvarlig situation. I Göteborg kanske känner att de inte är lika att de inte är fast i någonting så att säga. Men det är klart att det är ändå någonting man måste hålla under uppsikt.
Ja, exakt. Du, men det var väl allt. Silly special där får avsluta det här allsvenska den här allsvenska podden. Och nu, det här var faktiskt sista allsvenska podden i det här formatet. För nu växlar vi upp rejält när allsvenskan är nära förestående och allsvenska premiären är nära förestående. Vi kommer växla upp och köra minst tre gånger i veckan. Det kommer bli nya format, det kommer bli väldigt mycket nyheter. Men det får ni höra mer om nästa vecka då. Så det ska bli spännande. Och bra att vi växlar upp här när allsvenska premiären snart är här. Vi säger tack och hej och på återseende nästa vecka med en rad nyheter.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.